Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallå vänner, då ska vi podda igen. Och ni är fruktansvärt många nya nytillkomna lyssnare. Och jag tycker det är hur spännande som helst. Så jag vill egentligen bara börja tacka egentligen för förtroendet att ni är här och lyssnar. Och jag tänker så här, den bästa av världar så hade en sån här podd inte behövts överhuvudtaget. Utan då hade man fått den hjälpen man skulle ha där man skulle få den. Men nu är ju samhället tyvärr inte så idag. Utan vi har ju lite andra premisser som vi behöver förhålla oss till. Och man hinner liksom inte vänta på att det ska ändra sig. Utan man behöver göra vad man kan för sin egen skull. Och då är ju vi som jobbar med detta, tänker jag, har ett ansvar att dela med oss av kunskap som vi har sprungit på under åren och som vi har lärt oss och sådär. Och det är väl någonstans essensen i podden, kan man säga. Stressrelaterad psykisk ohälsa, även fysisk såklart. Jobbar vi med här. Jag jobbar ju som terapeut på dagtid och bland kvällstid också för den delen. Med att hjälpa människor att komma i ordning med vardagen och med det som är jobbigt på insidan. Och i väldigt många fall så är det inte, ska vi säga, ren terapi som behövs. Det är inte en massa olika psykoterapeutiska insatser som är det absolut mest centrala, utan ofta där är det faktiskt vardagsproblematiken. Ordning och struktur och resonemang kring svårigheter i vardagen. Och då, enligt min mening, så finns det ingen yrkesgrupp i det här samhället som är bättre på det än arbetsterapeuterna. Det finns en utmaning hos dem, för dem. Det vill säga att människor tror att de bara håller på med ergonomi. Fast det gör ni inte, Ruiz.
Nej, vi gör ju inte det.
Nej, det gör ju inte det. Och du är gäst igen och tycker det är så härligt, Louise Karlsson.
Ja, superkul att vara tillbaka.
Du är specialist i arbetsterapi.
Ja.
Och forskar på det här också.
Jajamensan.
Och mycket vardagspussel, med andra ord.
Mycket vardagspussel. Ja. Och det var någon som sa till mig att det kanske inte är så bra att säga vardagspussel, utan att det handlar mer om Tetris. För att pussel, det kopplar vi ofta till någonting kanske avslappnande och harmoniskt, medan Tetris kan vara lite mer stressande att hinna få rätt bit att passa.
Mm, jag tänker också det. Och Tetris, det gamla spelet där, jag tänker också att det inte är tvådimensionellt då, utan att det är kanske tredimensionellt eller sådär. Mm. Och vi pratade om verktyg sist du var här.
Jajamän.
Det är för övrigt det avsnittet som har absolut mest enskilda lyssnare vid ett tillfälle någonsin. Ja, så länge jag har kört den här podden i alla fall.
Kul.
Jag kan inte minnas att jag någonsin har haft fler lyssnare på någon av poddarna egentligen.
Fantastiskt.
Ja, jättekul. Sjukt kul. Det gör ju att när plattformen ökar, då kan vi också sprida kunskapen längre ut och mera. Vi kan hjälpa fler helt enkelt. Och jag tänker att det är ju det vi ska göra idag också. För förra gången så landade vi på ett ämne du och jag som vi kände direkt att det här måste vi ta på ett eget avsnitt.
Mm.
Och det är ju att vara förälder. Mm. Och det Tetriset. Och det är ju så att det är ju i våra vardagar som stressen föds egentligen. Och vi kan hantera den hur mycket som helst. Vi kan vara hur bra som helst på att hantera stress. Men om grundorsaken alltid finns kvar, så kommer det liksom inte spela någon roll. Vi kommer kunna stresshantera ihjäl oss utan att det händer något.
Så är det.
Och då tänker jag så här att vi ska ta ett grepp om att vara förälder i dagens samhälle. Både ur perspektivet jag som individ som har det tufft, men också just kring vardagen och strukturen i vardagen för att göra vardagen enklare och bättre fungerande för alla i hemmet. Så tänker jag.
Ja. Och det, alltså jag tänker också att det är så viktigt att lyfta, eftersom att majoriteten, om vi tittar på vilka det är som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa, så är ju majoriteten småbarnsföräldrar eller föräldrar.
Ja.
Så det är någonting, vi har ju en viktig nyckel att komma åt här, eftersom att jag tror att det största problemet blir att vi försöker hinna med allting som vi hann med innan barn,
yep,
även efter barn. Trots, yep, att barnen tar väldigt mycket tid, både liksom, ja, tid och kärlek och uppmärksamhet.
Mm.
Och då måste vi ju börja se över vad vi kan pausa eller dra ner lite på som vi gjorde innan, för att det inte ska bli för mycket.
Mm. Och jag tänker att det är också olika utmaningar i olika åldrar.
Ja.
Och det kommer att bli våran utmaning i det här avsnittet och faktiskt beröra flera olika åldrar.
Men vi kanske ska börja då med liksom den minsta, om vi,
ja,
säger.
Varför inte liksom? Det kan vi göra så.
Och där är ju största förändringen i vardagen med stor sannolikhet sömnbrist.
Ja då.
Som påverkar så mycket i kroppen.
Ja, den sången kan jag texten till, du.
Du kan det?
Ja, det kan alla i och för sig som har småbarn.
Och att man liksom är förberedd på det. Så att när ditt barn sover, känn då inte pressen över att hemmet ska bli rent, eller du ska baka till någon ska komma och fika, eller du ska göra någonting annat viktigt, eller oviktigt får man väl säga, utan passa på att vila och sov när du får chansen.
Jajamän. Det är helt klart facit.
Där. Och be om hjälp när, alltså de här, jag hade ju då barn som inte började sova förrän de typ var 5.
Mm.
Och jag har haft så många patienter som har ringt till mig och sagt, jag behöver ett tyngdtäcke till mitt barn. Ja, okej, hur gammalt är ditt barn? 3, men vaknar typ 5 gånger per natt.
Ja.
Ja, vissa barn är så tyvärr.
Ja.
Och då är det kanske snarare lite barnvakt eller hjälp på natten vi behöver. Än.
Ja.
Så länge barnet är pickt under dagen så får den sömnen den behöver.
Ja.
Även så, om inte vi får.
Nej, så är det ju. Och just sömnbristen, det blir ju väldigt snabbt ett problem vid stressrelaterad ohälsa.
Ja.
Allting börjar och slutar med sömnen. Liksom. Den trumfar allt.
Mm.
Kommer man till sjukvården, om vi exkluderar barnen utan vi kollar på en ren hälsosituation, och så går man till sjukvården för att få hjälp med oavsett vad det är man har för något egentligen, och så avslutar man så här, oh, by the way, så sover jag inte, då börjar det mötet om, kan man säga, för då ska sjukvården prioritera det före allting annat, för att det är så mycket grejer som kan förklaras genom sömnbrister. Det är så mycket skit som händer i våra kroppar om vi inte får tillräckligt mycket sömn. Både fysiskt med olika hormonsystem och liknande, men också kognitivt då i huvudet med koncentrationsförmåga, med återhämtning, med psykisk tålighet och allt det här, va? Så det får väldigt stora konsekvenser, och därför så behöver man prioritera sömnen under den här perioden.
Mm.
Nu är det ju hårt då, för den här perioden kan ju vara några år.
Det kan det vara.
Men dels så kommer den att ta slut. Barnet kommer att sova ordentligt så småningom. Och man behöver göra vad man kan under tiden.
Mm.
Det är liksom, det är det.
Det är det. Och sen, ja, så ställer det ju också, det är ju väldigt mycket annat som händer i samband med att du blir förälder för första gången. För du har ju också en helt ny människa att ta hand om, som troligtvis är det finaste du någonsin har sett. Du är jätte... orolig kanske för att göra någonting fel, eller mår den bra, för att de kan ju inte prata de här första månaderna. Det är jättejobbigt att försöka förstå vad är det de behöver. Är det magknip? Är det vad det än kan vara? Så att det är ju en... Jag upplevde att alla pratade om den perioden som så himla vacker, mysig, fin, njut. Men personligen så tyckte jag att det var jättestressigt och jättejobbigt. Och det försöker jag verkligen nå ut med till mina patienter, att det är helt okej och det är helt normalt, om inte varje dag är liksom en promenad på moln.
Mm.
För det är en tuff situation.
Absolut. Och det är också så här att Människans mående kommer ju också definiera hur situationen känns. Och idag är det ett samhälle, det är mycket press och mycket problem. Och det är ju liksom, siffrorna är ju väldigt kraftigt eskalerande. Just med den psykiska ohälsan och hur vi mår. Vilket innebär att det inte alls säkert det är perfekt in i vare sig graviditeten eller förlossningen eller perioden efter. Det här påverkar oss också.
Det gör det. Och bara liksom vet man er att det är helt normalt. Det är inte kul, men se till att hitta någon att prata med. Om det inte är en partner eller BVC-sköterska, så liksom hitta någon att ventilera med. Och känn inte liksom skuld eller skam över någonting. Nej. Utan allas resa är olika att bli förälder.
Så är det ju. Och det man hade innan, det lär ju både finnas och kanske också vara förstärkt med trötthet, om man säger, med jobbiga saker. Och det är helt i sin ordning. Det är inget farligt. Det är inget konstigt. Och jag tänker, vi pratar mycket om hitta någon form av baslinje med att ta hand om sig själv. Sömnen är ju bland det viktigare där. Mat är också viktigt och rörelse. De tre grejerna. Alltså mat, sömn och fysisk aktivitet. Fokuserar man på det så har man en ganska bra förutsättning att låta huvudet och kroppen ta hand om saker och ting som det är väldigt duktigt på att göra.
Mm.
Så tänker jag. Och det finns inget rätt och inget fel. Och i den perioden då är det just struktur, tycker jag, som är, det är viktigt att ha med sig det.
Ja, alltså precis, för rutinerna kommer ju med största sannolikhet vara rubbade första månaderna, eftersom att då finns det inte direkt några rutiner hos de här små gullungarna. Men när man väl börjar hitta lite rutiner så märker man ju också kanske ganska snabbt att barnen också kan må lite bättre utav det. Alltså så enkla saker som fasta mattider, vilotider, läggdags.
Absolut så. Och det, vi pratade ju om inventering förra gången du var med. Och just att skapa en struktur, och det kan man absolut göra efter liksom några veckor med de minsta barnen liksom. Och sedan så får man ju förändra den, man får göra om den inventeringen liksom med tiden, eftersom 6 månader på ett litet barn är väldigt lång tid i utveckling. Det händer exceptionellt mycket saker i de åldrarna. Och då ändras också barnens förutsättningar och barnens behov, så att man gör om den liksom med 1 eller 2 månaders mellanrum, skulle jag säga, för att se att man är på banan liksom. Är det bra nu eller ska vi ändra det nu liksom?
Jag tog ju fram ett tillägg till befintlig föräldragrupp hos oss just för småbarnsföräldrar eller nyblivna föräldrar, och då var det både, jag inkluderade både liksom förstföderskor men också de med flera barn. För att prata om just det här. Men hur får jag ihop vardagspusslet nu som förälder? Mm. Eftersom att det är så mycket som påverkas, alltså både i kropp och i knopp. Och jag vet inte, jag känner inte många nyblivna föräldrar som inte har gått och, du vet, vaggat kundvagnen som att man står och håller i en vagn eller går runt och hoppar fast man har liksom en påse mjöl i famnen. Man går ju lite i den där dimman.
Jajamän.
Men sen så blir det ju också att prioriteringarna blir ju kanske lite förändrade. Och det kan ju också vara lite svårt att förhålla sig till. Från att man kanske har varit bara jag och du. Till att nu har vi en ny. Och sen så går man in i prioriteringarna helt olika. Så att försöka liksom hitta vägar att mötas och prata om det här. Så att det inte blir något som orsakar mer stress. Att nu har inte vi tid för varandra. Vad händer då?
Ja. Och inte låta det vara så, utan faktiskt gå dit och kolla på problemet liksom.
Ja.
För barn är ju jättefint och sådär, men det skapar också en del negativitet. Och det är helt rimligt att det gör det, för det är en väldigt stor förändring i en situation som skapar liksom, kan skapa friktion då. Och jag tänker att prata med varandra där och lyfta upp vad som är vad. Och även ifrån de här minsta åldrarna med barn. Att man inte glömmer bort människan bakom föräldraskapet. För det är någonstans, när jag träffar patienter som har hamnat i de lägena, så är barnen kanske lite större. Vilket innebär att de har hållit på med det här i kanske 10 års tid. Där de inte har haft koll på sig själva. Utan allting har handlat om barn och mammarollen eller papparollen eller sådär va.
Mm.
I många fall där så hänger det ju också ihop med de här psykologiska mönstren vi pratar om. Just med prestation, alltså perfektionismen. Att prestera eller leverera är det viktigaste och sådär. Och även underkastelse då, som vi pratar mycket här i podden. Att alla andra människors behov känns viktigare än mina. Och det blir ju väldigt, de mönstren blir väldigt kraftiga när det dyker upp ett litet barn. För här är det någon som har större behov än vad jag har. Så jag kan alltid leverera på det de här mönstren föreslår att jag ska göra. Vilket innebär att man driver allt längre ut i periferin i sitt eget liv så att säga. Va? Och det blir lurigt. För att då kan vi inte heller återhämta oss på ett bra sätt. Och vi kommer också i många avseenden att sänka värdet i vardagen. Där allt värde blir placerat i föräldraskapet och i barnet. Fast, och det är bra och fint, men det räcker inte. Det är nog ett av de stora orsakerna till att människor som är föräldrar har stora utmaningar med måendet. Att det fattas en person i ekvationen hela tiden. Och det är en själva.
Ja, alltså inom arbetsterapi så pratar vi väldigt mycket just om de här. Ja, men vad har vi för roller? Vad har vi för krav på oss i de olika rollerna? Hur påverkar våra värderingar och normer det samspelet? Och hur påverkar också miljön och omgivningen det?
Mm.
Och den största rollen, den största nya rollen vi kan ta oss an blir ju i princip föräldraskapet, alltså att bli förälder.
Ja.
Och det, ja, det är mycket som händer där. Men man kan ju också, genom, vi pratade förra avsnittet om att kartlägga vardagen och de olika aktiviteterna. På samma sätt kan vi också kartlägga de här olika rollerna vi har. Ja. Och vad ingår i de här olika rollerna och också se hur kan vi hjälpas åt. Ja. Har man ett barn som inte sover och men är lite mer krävande, så kan det ju vara jätteviktigt att man som partner då kanske hjälper till att laga matlådor på söndagen. Mm. Så att det finns att den andra föräldern som är hemma bara kan värma på eller äta. Mm. Så att man ser till att man får is i det här, för annars så är det ju kanske det som ryker, eller man bara tar en snabb chokladkaka i farten. Eller, så att liksom försöka hitta det här, hur kan man underlätta för varandra i vardagen.
Och genom att göra det så kommer vi undvika också negativa spiraler.
Mm.
Det blir spin-offs som är svåra att stoppa.
Mm.
Där det blir mindre och mindre energi. Det blir taggigare och taggigare. Det blir mer konflikt än det blir kommunikation. Och vi är ju inne på struktur där liksom. Och jag tror att det är absolut viktigaste grejen, speciellt när vi pratar då i stressrelaterad ohälsa. I det perspektivet så är det är där facit ligger. För att kunna må så bra man kan under en tid som är utmanande men också väldigt fin.
Mm.
Men för att det inte bara ska bli jobbig och man ska utveckla mer problematik, så är det vettigt att göra så här. Och det tänker jag under hela småbarnsåren egentligen, fram tills alltså från födsel upp till 4-5 i alla fall. För vissa. Och det blir också väldigt stora, ska vi säga. Det händer väldigt mycket med barnen på väldigt kort tid. Så det som vi pratar om idag behöver inte alls vara aktuellt om 6 månader eller 3 månader. Och samtidigt så kan situationen förändras åt andra håll om barnet är mycket sjukt och sådär va.
Mm.
Så man får vara lite lyhörd och lite på tå där och tänka att men, det här är en del av livet och vi måste se till att det här blir på ett schysst sätt. Och för 10-20 år sedan, då behövde vi kanske inte prata om sådana här saker, men då var inte samhället som det är idag heller.
Nej, då skulle man inte både vara hemmaförälder och jobba 100% och hela tiden influeras av sociala medier och kommentarer om ska du amma, ska du inte amma, tränar du inte, ja, ska du redan börja jobba eller har du inte börjat jobba än? Alltså det är så mycket kommentarer som man får i det här. Men har man ingen partner så be om hjälp en vän, en förälder, för att det är tufft att försöka göra det själv. Och vi är inte starka ensamma. Vi är ju som sagt flockdjur. Så,
ensam är inte stark. Det är mest bara ensam.
Så försök att hitta personer att be om hjälp och få stöd utav. Ja,
och då, det tänker jag att det är ju någonting man kommer kunna se om man skapar lite tid för att göra en sån här inventering, en kartläggning. Mm. Säga att okej, men det här är en tuff vardag. Vart någonstans hade jag behövt avlastningen?
Ja.
Sådär. Och så inte låta det dokumentet vara levande liksom.
För att innan vi får barn, då har vi ju väldigt mycket tid för oss själva och vi har också tid att stänga av telefonen och koppla bort allt vi inte känner för. Men när vi blir föräldrar så går vi på den här konstanta jourtiden. Att vi hela tiden är standby och redo och ja, vi hör varenda litet ljud som låter och tänker, jag är vaken, vad händer nu?
Ja, och det här är ju bara ett scenario. Det andra scenariot är när man får nummer två.
Ja.
Och det är ju väldigt, det går liksom inte att förbereda människor på vad som händer när nummer två kommer.
Nej, den omställningen, jag tyckte den omställningen var ännu större. Jag vet inte hur det var för dig.
Ja, såklart.
Ja.
Det är väldigt tydligt att två barn är väldigt många fler än ett barn.
Ja. Och de sover aldrig samtidigt och behöver olika saker.
Ja, och där kommer ju ytterligare en utmaning då. Då har man en person till som ska vara med i ekvationen.
Mm.
Sådär, och det egentligen i sak så är det är bara en ny situation som man behöver inventera igen och som man behöver och titta på för vad den är så att säga. Och dels så ger bägge barnen vad de behöver men också hitta gemensamma nämnare och även då att man hjälper hela familjen med struktur. Och det är ju viktigt att det äldre barnet också har någon form av ramverk.
Precis.
Så att det blir enkelt, va?
Ja, bra rutiner.
Ja, precis. Och det är väl lite grann det som återkommer. Och jag tänker också rutinerna är det som är kanske ännu viktigare. Nästa fas då, eller nästa ålderstrappa som vi har sagt. Att, ja, men från 5-6 uppåt en bit, va? Lågstadiet, kanske in i mellanstadiet. Där är det rutiner som är the name of the game.
Mm.
Ju bättre rutiner man har som alla förstår och som alla kan följa och som alla liksom är med på, som är begripliga, desto lättare kommer vardagen att bli.
Ja, och här ställs ju vi föräldrar inför nya utmaningar med att nu kan vi inte ha lite flexibla lämnings- och hämtningstider, för skolan har tider när barnen ska vara på plats. Det börjar också kanske komma massa fritidsaktiviteter som det ska hämtas och lämnas och köras och kanske också som man ska vara engagerad och vara ledare i. Vi pratade lite innan vi började spela in just om att nu börjar också komma lite krav på att man ska göra läxor eller att man liksom ska passa. Men det börjar ändå övergå lite mer från lek till faktiskt lektioner.
Mm.
Och det blir ju kanske en ytterligare stress att hinna med.
Ja, absolut. Och jag tänker så här, vi kan ta de två ämnena, dels fritidsaktiviteter och dels skolan. Bägge de två har ju, ska vi säga, egna utmaningar. När det gäller fritidsaktiviteter så kanske det är så att barnen vill göra allt och massa olika roliga saker, men det innebär att mamma och pappa får hämta, lämna, fixa, trixa. Vi vill ju också att barnen rör på sig. Det har vi blivit matade med, att barnen rör på sig för lite idag. Så fysisk aktivitet, det vill säga idrotter, är någonting som är önskvärt, helt enkelt. Idrotten bygger ju också kompetenser, sociala kompetenser, disciplin, liksom kamratskap. Alla de här fina sakerna som vi vill att barnen lär sig. Och det jag tänker på framförallt här då, och när det gäller föräldraskap och stressrelaterad ohälsa, det är att det finns ju på något sätt också en, det måste vara rimligt med hur många aktiviteter barnen gör.
Oh ja.
Där springer jag på väldigt ofta att, ja men herregud, vadå tre olika idrotter? Nej, det är inte tre olika idrotter, vi kan välja en.
Mm.
Det är rimligt.
Och här, det är ju jätteviktigt det du säger, för det vi hör om mycket i media, det är ju det här med rörelse för barn, att det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt, men vi har också barn som rör sig hela tiden.
Mm.
Och här blir det minst lika viktigt att få in återhämtning och vila.
Mm.
Så att ett barn, occupational balance, som jag jobbar väldigt mycket utifrån, det är ju minst lika viktigt för barnen att de ska också ha en rimlig mängd aktiviteter. Och de ska också ha aktiviteter de mår bra utav. Men de ska också lära sig att hitta, att varva ner. Mm. Vad som är en lagom nivå med aktiviteter. Så att det inte blir att man kommer till fritids 07 innan skolan. Sen går man i skolan. Sen är det fritids efteråt. Sen blir man hämtad, en macka i bilen på väg till en aktivitet. Mm. Gör den aktiviteten. Och i vissa fall kanske till och med så att sen åker vi på nästa aktivitet. Mm. Innan vi kommer hem, duschar och ska gå och lägga oss.
Ja, om vi då inte har läxor innan då.
Precis, som också ska in.
Ja, och det där är ju ingen rimlig aktivitetsnivå skulle jag säga för barn.
Inte för, alltså, det finns säkert barn som klarar av det, men många behöver nog faktiskt också mer vila och nedvarvning.
Ja, och frågan är, tänker jag då, definitionen på klara av det?
Ja, absolut.
Ska barnen verkligen klara av det situationstecken?
Mm.
Är det en rimlig nivå utav prestation som vi visar dem där?
Mm.
Jag tänker snarare att det ska inte vara några som helst problem att utföra detta och fortfarande ha god tid till lek, avkoppling, avslappning, oavsett hur barnet föredrar att göra. Liksom.
Ja, och det, men föräldrar kan ju uppleva att det är väldigt svårt just att man vill inte vara elak. Mitt barn vill göra allt det här och jag vill ju inte vara elak och säga att de inte får.
Mm.
Men det är också någonting man kan se hos mina stressade patienter att en gemensam faktor det är att de aldrig behövde prioritera mellan sina aktiviteter när de var små. De fick göra allting, det var ingen som begränsade. Och då har man inte lärt sig att prioritera upp i vuxen ålder heller. Vad tycker jag är roligast? Vad är viktigast? Och just också det här att prioritera vila och återhämtning.
Mm.
Så att där kan man ju liksom försöka ta stöd i det, tänker jag. Att även om det känns jobbigt att säga nej till sina barn. Att liksom, men nu får vi göra upp en plan. Vilka aktiviteter vill du prova? Och sen prioriterar vi mellan dem med 1-5 eller hur många de nu vill prova.
Mm.
Och så får man helt enkelt köra. Då provar vi den här, eller de här två, den här terminen.
Mm.
Och sen så ser vi om vi provar de andra nästa termin. Att allt behöver ju inte provas precis just nu.
Nej. Och det är just det här. De här psykologiska mönstren vi pratar om. Där prestation, alltså prestationsångest och de här grejerna. Att det känns väldigt fint att leverera. Eller att det blir en lättnadskänsla när man har presterat. Men det finns liksom ingen riktig njutning där. Det är ju ofta såna här situationer som har utvecklat den typen av mönster.
Mm.
Där det var väldigt starkt fokus på prestation. Antingen fick man beröm och cred då. Och då kändes det bra. Då ville man göra det mer. Eller så var det mellan raderna. Liksom att nej, men så här gjorde jag. Eller jag gör så här mycket. Då gör vi så här mycket. Hela familjen gör så här mycket. Bara för att mamma gör så här mycket.
Mm.
Och då säger schematerapin så att en utav grundproblemen, det vill säga det, som de uttrycker, det frustrerade behovet för barn, det vill säga det behovet som inte är uppfyllt för barnen som utvecklar den här typen av mönster, det är just hjälpen till balans mellan lek och allvar. Man fick liksom, det var mer prioritet på att göra saker och det var det viktiga, men att koppla av, det fick man göra när man var klar. Och där behöver vi hjälpa barnen att förstå att det är okej och bara sitta ner efter skolan och göra ingenting tills vi går och lägger oss.
Mm.
Och så är det bra med det. Sen är det kanske träning imorgon. Sådär, man får hjälpa barnen att hitta en balans också. Det är ju det börjar i de här åldrarna alltså. Det är så, för när vi vuxna människor, när vi brottas med de här reflexerna som vi har, så är de är ifrån de här åldrarna. Känslor har ingen ålder. Så mycket av det man upplever idag är gamla grejer och det kan vara ifrån de här åren. Alltså. Och där har vi föräldrar ett jätteansvar. Framförallt då i ett samhälle som premierar prestation och att vara bästa och göra allting för alla andra och sådär. Va? Vi behöver lära barnet att ta hand om sig själva. Och då är ju bästa sättet det är att visa hur man gör.
Ja, precis. Vi inom arbetsterapi säger hela tiden learning by doing.
Mm.
Men här är det också, som sagt, barn gör ju inte som vi säger, de gör ju som vi gör.
Ja.
Så hur kan vi föregå med gott exempel? Men också vara så medvetna om att det är okej att göra fel. Det är okej. Jag fastnar också i telefonen och säger, mamma ska snart, och barnen behöver påminna mig att, men mamma, sluta, släpp jobbet eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och att veta att det är inget. vi alla gör det bästa utifrån de förutsättningarna och den kunskapen vi har.
Ja. Och det är ju det är därför man vill lära sig nytt.
Ja, men precis.
Ett nytt, det bästa man kan liksom.
Ja.
Så att när det gäller fritidsaktiviteter så är det helt okej att begränsa dem.
Mm.
Har man någon i början på veckan, någon i slutet på veckan, må så vara. Men i yngre ålder, alltså låg mellanstadiet, så finns det egentligen ingen anledning till att maxa.
Nej, försök att hitta den, jag tänker den mängden som ditt barn verkar må bäst utav.
Ja.
Och det är också vilken tider på dygnet ligger träningarna. För ibland så kan jag uppleva att träningarna ligger så fruktansvärt sent.
Mm.
Och vi vet ju själva att vi bör inte träna ungefär 2 timmar innan läggdags för att vi får igång massa hormoner. Ja. Och ja, det är inte optimalt.
Nej.
Men så ska en 9-åring ha en träning mellan 7 och 8.
Ja.
Det är eller senare.
Och även logistiken. Hur långt ifrån liksom hemmet ligger träningsaktiviteten?
Mm.
Måste vi åka bil? Finns det noll möjligheter för det här förhållandevis lilla barnet att åka dit själv? Så måste vi föräldrar våga sätta gränser. Så här mycket kan jag köra.
Och här också be om hjälp. Alltså, det är flera barn som ska dit, så våga också kolla. Men kan vi ta varannan körning eller vad det än kan vara. Så försök att underlätta. Hitta liksom den variationen som funkar bäst.
Ja.
Och be om hjälp här också. Hjälps åt.
Ja, och våga. Där är också viktigt att man vågar stå för sig själv också. Att jag har bara möjlighet att köra en gång i veckan liksom. Det är så min vardag ser ut. Och då är det här mina förutsättningar. Punkt. En gång i veckan är väldigt mycket bättre än noll. Och man behöver heller inte ha massa fritidsaktiviteter strukturerat och organiserat. Utan man kan absolut göra det här hemma vid också. Det finns massa olika vägar. Det är inte one size liksom det här, utan man måste våga tänka lite och våga fundera på sin egen roll.
Mm.
För att om man inte håller som människa så kan man aldrig fungera som förälder. Så att det börjar och slutar hos mig som individ. Va? Och det är lite grann det som hela syftet med det här avsnittet är, tänker jag. Att lyfta fram människan bakom föräldraskapet och även se till att den personen får vad den behöver för att kunna vara en så närvarande och bra förälder som man ju faktiskt vill som människa. Va?
Mm. Och det, alltså, vi nämnde ju också innan, det är ju, vi som föräldrar får ju också extremt mycket information när våra barn börjar komma upp i skolålder.
Ja, tack.
Och den kan ju också vara väldigt stressande och väldigt svår att hålla reda på. Att när var det barnet skulle iväg på den utflykten, och där skulle liksom böckerna lämnas tillbaka till biblioteket. Sen var det idrott och så var det en annan sluttid här och vad det än kan vara.
Ja.
Så hur kan vi liksom, jag tänker här kan vi komma tillbaka till det här med veckoscheman eller liksom tydlighet, struktur, vilket barnen också mår bra utav. Köp en whiteboardtavla, skriv upp eller någon fin, vad det än kan vara, för att hjälpas åt så att det inte bara ligger på en förälder att ha koll på allting och ha allting i huvudet, utan försöka synliggöra det och visualisera så att ni kan hjälpas åt.
Jag gjorde så hemma hos mig. Jag har målat i min hall, så har jag 2 stycken halvväggar som jag har målat med svarta tavlan för.
Ja.
Sen gör jag ADHD, men jag skriver ju inte upp grejerna där i alla fall. Och när jag väl har skrivit upp dem där så tittar jag inte. mitt huvud funkar så att är det någonting som är viktigt så måste jag ha det framför mig och ofta.
Mm.
Så att det liksom alltid ligger färskt i minnet. Då löser vi det, va? Jag har ju 2 stycken barn med särskilda behov. Så att det blir ju en utmaning där också. Och just den biten när barnen inte, när de behöver mer än ska vi säga typiska barn, så har vi ytterligare utmaningar. Men jag tänker att det får nästan vara ett eget avsnitt.
Ja.
Det är så jävla speciellt. Jag tänker just på det här när vi pratar information och när vi då glider över på skolan här nu, så är ju det en väldigt stor stressor för oss föräldrar att ha koll, speciellt om det är fler barn.
Mm.
För skolan är inte bäst i världen på kommunikationshantering. Det är väldigt vanligt att det kommer alldeles för mycket information på olika ställen. Och kollar man ur kommunikationsperspektiv, hade näringslivet betett sig så hade det ju varit handbroms och örfil. För det hade man sett direkt att det här är fullständigt ohållbart. Men det funkar inte så i skolan. Utan det kommer flera olika mejl kanske om dagen. Speciellt om man har flera barn då, en per klass. Och så är det fritids och så är det skolledningen informerar. Så att 2-3 om dagen är ju inte något ovanligt alltså.
Nej, och här behöver man ju verkligen hitta sätt att... För det är lätt, ingen kan komma ihåg allting vi läser, det är omöjligt. Så då kanske man får hitta en strategi att ta 5 minuter på kvällen och sätta sig och gå igenom. Var det någonting här som var väsentligt som ska upp på tavlan eller på en post-it eller vad det än kan vara? Eller kan jag bara släppa att det var ingenting som berörde just mina barn?
Ja. Och jag har 2 tips där. Rent tekniska, praktiska tips. Det är någonting jag har bestämt mig för att göra. För till hösten här nu så kommer jag en dotter i gymnasiet och så en i högstadiet. Så nu vet jag att det kommer vara mycket information. Jag kommer göra en egen e-mail för skolmailen. För som det är nu så kommer den till en e-postlåda som har ganska hög trafik på sig. Och det är väldigt lätt att man har en mail till allt. Det är jättesvårt att sålla där. Och ju mer tempo det blir i huvudet och ju mer det är grejer att hålla ordning på vardagen, ju svårare blir det med information och stressen kan öka. Så jag kommer att göra en egen mail för skolgrejerna. Faktiskt.
Smart!
Sen är det så här. Google har en väldigt bra kalender. Den här kalendern är en molnbaserad kalender som det heter. Vilket innebär att du kan komma åt den överallt ifrån. Vilken dator, vilken telefon som helst som har internet. Vilket i stort sett alla har idag. Det gör att om man lägger in grejerna där med notiser så kommer det att finnas överallt och alla kan se det. Man kan dessutom ha en gemensam då kalender. Vilket innebär att bägge föräldrarna kan ha access till det här även om man inte lever ihop.
Just det.
Så kan alla se den här och när barnen blir tillräckligt stora så kan de också se den.
Mm.
Kan de också få notiser. Glöm inte gympapåsen.
Bra tips.
Så rent tekniska saker så finns det ganska mycket att göra här när det gäller skoldelen och just informationshanteringen som jag själv upplever som ganska stor stressor.
Mm.
Och ju äldre barnen blir, ju större konsekvenser blir det om de inte har med sig rätt saker.
Mm.
Det var orsaken till att jag tog tag i min ADHD.
Ja.
Ah.
Men det var jättebra. Alltså vilka... Sjukt bra tips.
Ja, jag tror de funkar riktigt bra. Och jag tror att många hade vunnit på det där, va?
Ja.
Och det är bara skapa en hittepå-gmail. Och så använd den för kontaktuppgifter i skolan. Så kommer allting komma dit. Och så vet man, plingar det i den lådan. Så vet du någonting i skolan. Då kollar vi det. Och sen kan vi ha mappar under den. Sortera in liksom Lisa och Johan. Boom. Så kommer de till var ställe rätt då, va?
Mm.
Men framförallt kalendern där tycker jag den är viktig för mig. Och att det kommer notiser. För det går ju att ställa in där. Man kan ju ställa in flera stycken notiser. Notis 1 kommer en dag innan. Notis 2 kommer 2 timmar innan.
Mm.
Så att det finns alltid en möjlighet att se det på luren. Att pang, nu, just det. Det var det här jag skulle göra. Bra.
Mm.
Och där tror jag vi kan klippa mycket stress.
Ja, det blir ju definitivt ett bra hjälpmedel, tänker jag, i vardagen.
Ja, jag tror med det. Och just när det gäller stress och skolan så är det ju så att skolan idag är ju väldigt... det finns mycket att säga om det. Det finns väldigt mycket och de har stora utmaningar. Så är det. Den här miljön är definitivt inte för alla barn och det var inte så länge sedan. Det var bara för några dagar sedan så det kom en ny rapport om psykisk ohälsa för barn i 11, 13 och 15 års åldern.
Mm.
Och det är nog inte uppmätt sämre än vad det är nu.
Nej, och jag tänker att det finns ju ingenting som kan stressa oss föräldrar mer än att om våra barn mår dåligt av någon anledning.
Nej.
Och jag fick ju hem här i förrgår fick jag hem en liten bok från Suicide Zero. Där det står, den heter Livsviktiga snack. Och det är, jag tror att den skickas ut till alla föräldrar som har 9-åringar och 13-åringar. Det står i alla fall det.
Och du bor i Stockholmsområdet, eller var bor du?
Ja, Sörmland.
Ja. Så just i den regionen är det så i alla fall?
Ja, jag tror det i alla fall. Eller om det är att jag bara prenumererar på någonting. Men jag fick hem den gratis. Jag tänker att den skulle då alla kunna få tag i eller beställa. Ja. Tror jag i alla fall.
Jag ska googla här snabbt.
Jag googlar. Men den handlar ju om hur viktigt det är att lära barn att uttrycka hur de mår. Att hitta när på dygnet som barnen har sin prattid. Och jag tror att många känner igen sig i att man kan liksom fråga efter skolan, hur var det idag? Ja, det var bra. Okej, så sitter man vid middagen och de liksom är lite utzoomade, pratar inte så mycket. Men så fort man ska gå och lägga sig, då börjar munnen. Liksom, ja, men åh, det här hände och det här hände. Mm. Och att då liksom hitta och ta tillvara på den här prattiden när era barn öppnar upp er och pratar. Mm. Och så ger en massa tips och råd om hur man kan bemöta olika saker och hur vanligt det är att barnen kan börja må dåligt. Alltså att redan mellan då 10 till 13 års ålder, att det är då mycket psykisk ohälsa kan börja visa sig.
Oh ja.
Och jag har ju två kollegor som har disputerat i ämnet, fast då lite äldre, men vi kommer på tonåringar. Vad behöver ungdomar för att främja sin psykiska hälsa idag? Och det visar ju att de behöver ett gott socialt kapital, alltså många vuxna runt omkring sig som de kan prata med, som de känner trygghet och som de kan liksom lita på. Men också att de vill ha mer kunskap om vad är psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. Vad är ångest? Vad är, alltså att vi kan, ja, men vi får väl helt enkelt utbilda oss lite mer för att kunna ha de här samtalen med våra barn.
Finns ju en kampanj igång nu också som heter psykisk ohälsa på schemat.
Så viktig.
Ja, absolut. Och det är absolut så att det är en viktig del. Jag personligen tycker att det finns en fara med att alltid lägga över allting på skolan. Vi flyttar mycket ansvar ifrån ett normalt föräldraansvar till skolans värld, som redan nu har enorma utmaningar. Jag tycker att vi missar föräldrarna lite väl mycket faktiskt.
Här pratar ju faktiskt några jag samverkar med kring, kan vi ha en utbildning där vi bjuder in föräldrar när barnen då ska börja förskoleklass eller ettan och sen ha en likadan när de ska börja högstadiet för att diskutera sådana här saker, de här svårigheterna, hur pratar vi, vad gör vi? För jag håller med, det ska inte bara ligga på skolan, det ska vara ett delat ansvar. Det är så jag ser det. För att alla föräldrar eller alla barn har inte möjligheten att få föräldrar som kanske känner sig trygga att diskutera. Så att det behöver finnas, som sagt, alla är vi vuxna i samhället och vi alla behöver kunna ta de här lite enklare samtalen eller kunna vara de här trygga vuxna som lyssnar och ser våra barn och unga.
Mm. Och det blir ju svårt när man inte mår bra själv.
Det blir ju väldigt svårt. Och som sagt, har du något man idag som förälder säkert känner igen sig i, det är ju att man försöker, som sagt, multitaska och vara effektiv. Samtidigt som vi torkar av bordet så hjälper vi barnen med läxorna och vi sätter på torktumlan, vi släpper ut hunden, vad den kan vara.
Mm.
Och det rörelsemönstret, ett stressat rörelsemönster, kommer både få lura din egen hjärna att du är stressad, även om du själv tänker att du bara ska vara effektiv. Och det barnen ser triggar också att okej, mamma eller pappa är stressade eller har mycket att göra. Så att vi måste ju på tal om att de gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Att försöka att liksom sakta ner vårt eget rörelsemönster också.
Mm. Och jag tänker lite grann på det där. Just med både med samtal och med barnen och hur vi själva är. När vi har kommit till insikt och när vi har hört det, fått det till oss, insett det, så finns det egentligen inget bättre för en förälder än att agera på det, även om man har liksom hamnat snett, gjort lite tokigheter. Så om barnet säger, mamma, vad bråttom du verkar ha liksom, eller nu är du så där igen. Så att man bara, ja, fan, det är jag ju. Och så lägger man ner trasan och så bara sätter man sig. Att man visar liksom barnet att deras reflektion har en plats och den är viktig och jag kan faktiskt lyssna på den och följa det rådet som på något vis kommer mellan raderna där.
Tack för att du påminner mig.
Ja, och gud vad bra. Ja, du har helt rätt. Men jag känner att jag har bråttom med det här. Och så kan man då, det är ju inte säkert att barnet har rätt. Det kanske är en situation där man har lite brott och man måste göra sakerna lite snabbare än vad man kanske har tänkt sig. Och så är det okej. Men det viktiga är reflektionen någonstans. Jag tror att det är en del av föräldraskapets viktigaste punkter. Att våga liksom ta att man har hamnat och gjort på ett sätt som man kanske inte vill göra. Jag ska inte säga att man gjort fel, men våga anamma det faktum att vi inte alltid gör rätt. För barnen ska inte ha perfekta föräldrar. För det kommer utveckla helt andra dåliga mönster.
Finns det ens perfekta föräldrar?
Nej, men fasaden kan vara perfekt. Och det kommer utveckla sin sak, att barnet kanske inte får hjälp med hur de ska hantera känslorna när de har gjort fel. För mamma gjorde aldrig fel. Så vi kan visa barnen på ett sätt liksom, att okej, okay, så här gör vi, det här är okej. Okay. Och allra helst då, som jag tycker, eftersom det här är min stora grej, det är att visa barnen att okej, okay, så här känns det på insidan, då behöver jag göra så här. Så här känns det på min insida nu, det är okej, okay, och då gör man så här. Och det kan handla allt från att visa sårbarhet till att visa framfötterna och engagemang när man behöver kriga med skolan eller när man behöver vila fast när man egentligen har massa saker att göra. Alltså sådana här grejer, va? När man har fått den till sig, när man har fått informationen och barnet har varit en del i kommunikationen, så finns det finns en jättefin sak där i att faktiskt anamma det. Och ta med sig det. Jag tänker också det touchar lite grann också det här när barnen kommunicerar med oss. Precis som du sa där, att är allting väl bra i skolan? Ja, det var bra. Och så är det ingen med det. Och så kör man middagen och så är bara tyst och lite sådär. Man märker av att det är någonting som inte är helt hundra. Man kan redan där börja lirka. Alla barn kommunicerar inte på samma sätt och man kanske inte kan förmedla vad det är som är jobbigt och så vidare. Men väldigt ofta så kommer det här i den kanske mest avväpnade situationen dina barn ska lägga sig. Då är också många barn vill ju inte gå och lägga sig utan de vill vara vakna lite till. Och då är det en lägre tröskel till att börja prata. Då pratar vi. Mm. Punkt. Då det spelar ingen roll vilken tid det är. Jag skiter om klockan är 11:30. Om de berättar om skit som hände på skolgården så får de prata klart. Sen om klockan är 13:30 skiter jag fullständigt i. Det är det här vi gör liksom. Samma sak om barnet lyfter någonting när vi håller på med någonting till vardags. Typ vi städar eller någonting. En kille som var jättetaskig mot mig, han sa så här och så här och så här. Och sen bytte hon rum. Men då lägger vi alltså ner trasan. Och sätter oss och pratar, för då har de öppnat, va? När barn öppnar dörrar för kommunikation, speciellt om hur det känns på insidan, så är det tokviktigt att vi föräldrar lägger ner det vi håller på med och går in i den dörren.
Och jag tror också att hittar man att man har ett sånt barn som öppnar sig vid läggdags, så kan vi ju reglera genom att vi kan ju skapa mer tid för de samtalen om vi då se till att vi lägger oss klockan 8, inte klockan 9. Ja. För då finns det ju mer utrymme att ta de här utan att känna den här nu kommer vi jättetrötta imorgon, nu kommer vi inte orka med. Så att hittar vi när de här tillfällena dyker upp att lite mer regelbundet, att vi då kan planera runt omkring det. Så då har vi en kvällsrutin som börjar direkt efter middagen med lite nedvarvning, nedtrappning. Och sen så tar vi läggningen lite tidigare för att hinna kunna ta de här samtalen utan att känna stress över att barnet inte får tillräckligt med sömn.
Ja.
Och det här du pratar om, de här jättestressiga situationerna där det liksom blir, nu plockar vi bara ihop allt och vi måste åka. Det är ju vanligtvis morgonrutinen, att nu måste vi få ihop. Och här skulle jag säga att förbereda morgonrutinen kvällen innan. Om det så är att bre barnens mackor eller om det är att packa deras väskor så att de är klara kvällen innan. Lägga fram kläder till barnen eller att de väljer själva vilka kläder de vill ha. Eller om de är så, alltså när mina barn gick i förskole... man får inte säga dagis. Vad heter det?
Jag heter det på förskolan, va?
Ja, förskolan. Ja, men vad bra. Då så brukade jag alltid, efter kvällsduschen så satte jag på dem rena, mjuka kläder som liksom var, det var det de hade på sig dagen efter.
Ja.
Så att då behövde jag inte ens hålla på med det här och byta om, utan de hade redan sina kläder på sig. Så att hitta de här rutinerna som underlättar och minskar den här onödiga stressen. För ingen vill ju gå till jobbet eller lämna barnen på skolan med att det har varit en jättestress imorgon. De morgnar kommer också vara. Men vad kan vi göra för att försöka förhindra det?
Det har varit min standard de senaste 3 åren, tror jag. Med, i alla fall varannan vecka. Det är fullt inferno och så ramlar vi ur lägenheten. Och det är verkligen så, det är rutiner. Ofta är det så att när barn ska testa gränser, vilket de ska göra, vilket är det hälsosamma för barn att göra, så gör de ofta det när de känner av att det passar som bäst för dem och som sämst för andra. För då får de störst effekt. Inte illvilligt, men det blir ganska logiskt där. Och så lär man sig att där funkar det bra att få en reaktion. Och då är morgonen ganska naturlig. Så att det är väldigt vanligt med trots på morgonen. Och då behöver man både ha rutiner, men också tidsmarginal.
Ja.
Och då är det kanske så att då kanske man får gå upp en halvtimme tidigare. För en halvtimme på morgonen är ganska mycket tid.
Mm.
Och är det som man går upp 7, då får man kanske finna sig att gå upp i 6:30 då. Det kommer inte hända så mycket med sömnen på 30 minuters skillnad. Men det kommer hända väldigt mycket på situationen på 30 minuters skillnad.
Ja, du kanske kan gå och lägga dig 30 minuter innan också, så händer ingenting på sömnen.
Exakt, så är det.
Men, och här är det något som är så intressant. Jag läste kring något som kallas lifestyle media. Mm. Och där pratar man också lite om att ju mer valmöjligheter vi har, desto större risk för ångest. Och att barn, att vi kan underlätta för våra barn för att inte bli, ja, men känna ångest eller stress eller oro genom att ge dem 2 eller 3 alternativ.
Ja.
När det kommer till kläder, plocka fram några valmöjligheter som de får välja. Ha inte hela garderoben, för då kanske det känns för alldeles för mycket. När vi frågar, ja, men vad ska vi äta ikväll? Kanske inte ställa en sån öppen fråga, för att inte ens vi vuxna kan svara på det. Det blir, jag vet inte.
Nej. Det här eller det här.
Två, ja, exakt. Säg 2 alternativ. Ja. Så försök att också förenkla valen som barnen har. För det kommer förenkla kanske även då för eran del i vardagspusslet. Mm. Heter det sen.
Och så är det ju. Det är väldigt vanligt. Och jag tänker ytterligare när man ska förändra rutiner och liknande. Eller förändra agerande hos barn. Oavsett egentligen vad det handlar om. Om det är svårt att göra det. Om vi har svårt att etablera nya rutiner eller nya grejer. Då kan man ha med sig det att belöningssystem fungerar väldigt, väldigt bra för barn. Ur ett psykologiskt perspektiv. Man kan skapa rent praktiska lösningar där man har ett rutsystem på kylskåpet. Så köper man guldstjärnor på Panduro. Och varje dag som vi har lyckats med kvällsrutinen eller vi har gjort läxan eller vad det nu är när vi försöker skapa, så blir det en guldstjärna. Och efter x antal dagar som man har bestämt, så är det en stor guldstjärna. Då kommer det en belöning. Så det blir en liten belöning utav att få stjärnan. Och så blir det en större belöning. Och det kan vara att köpa något litet gott. Eller det behöver inte vara några extravaganta grejer, va?
Nej.
Vi behöver inte åka till Disneyland i Paris bara för att vi har borstat tänderna 5 dagar i rad.
Nej.
Men det funkar alltså jättebra också ett psykologiskt perspektiv.
Mm.
Belöningar fungerar mycket, mycket bättre än krav och framförallt bestraffningar liksom.
Och här handlar det väl också om att uppmuntra, inte som sagt bara prestation, utan nej, att uppmuntra, men en att visa omtanke.
Jag tänker så här att belöna allt är nog ingen kanon i det, utan om man har en grej som man vet, det här är ett problem hemma.
Mm.
Vi tar en morgongrej. Om vi gör morgonen med borstar tänderna, tar på oss kläderna, bla 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 bla, och så åker vi till skolan. Vi gör det som kompisar. För varje sån dag, så när du kommer hem så har du en guldstjärna här. Eller om vi sätter den innan vi går ut.
Mm.
Den kan sitta vid ytterdörren liksom. Pang. Bra jobbat. Nu. Härligt. Mm. Så vi stimulerar det. För barn behöver ibland hjälp och liksom hålla fokus på det som vi ska hålla fokus på.
Och involvera, jag tänker 10-12-åringar mellanstadiet, involvera dem i att man faktiskt kan städa sitt eget rum och man kan kanske sortera sin egen tvätt och man kan kanske hjälpa till att tömma diskmaskinen någon gång. Alltså att det behöver inte, bara för att vi föräldrar behöver inte vi göra det i oändlighetens tid.
Nej.
Utan det blir snarare en björntjänst, utan bjud in dem och gör det till en aktivitet tillsammans och försök att göra det roligt. För det är ju någonting vi alla kommer behöva göra.
Så är det. Så att det är dels en inlärning, uppfostranssituation, men också då ett sätt där ju äldre människan blir, desto mer bidrar man till, till boet, så att säga. Va?
Och mat, alltså jag tänker så här, matlister för att underlätta. Sätt dig ner på söndagen. Alla får välja en varsin maträtt beroende på hur gamla dina barn är. Att de kan vara med eller att de kanske kan göra det själva.
Ja.
Det är ju också ett recept att barnen kommer äta mycket bättre. För har de själva varit med eller själva gjort det, så äter de oftast lite bättre.
Jajamän. Och det är också någonting vi vill lära barnen.
Ja.
Och det behöver inte, alltså det behöver inte vara lära dem koka en fond och göra det från grunden. Utan det kan vara så enkelt att så här värmer man nuggets i ugnen. Barn behöver inte äta perfekt. Det är helt okej att äta lite skräpigt.
Men barn äter ju, alltså jag var den här ambitiösa första gångs mamman som försökte laga allt från grunden och det skulle vara så bra. Men mina barn äter inte det. De äter korv, de äter liksom köttbullar, nudlar, panpizza. Jag gav upp att försöka laga allt det här. Och istället så försöker man bara ge lite gurkstavar eller morotstavar eller liksom lite grönsaker innan och lite frukt.
Ja.
Och sen så får de äta det de äter.
Jajamän. Och det finns ju en gräns där för med mycket insatser som kan anses vara rimligt. Och är det dessutom då att man är väldigt påverkad som förälder av stress och utmattning till exempel, så kommer den grejen att kunna förvärra situationen jättestarkt.
Ja, man måste inte vara den här perfekta som man kanske ser på sociala medier där man bakar sitt eget bröd och liksom lagar allting för grunden. Det är helt okej att man inte hinner det i vardags.
Ja, och sen kommer det också läge som hemma hos mig. Det finns en problematik med selektivt ätande, det vill säga det är kopplat till diagnos. Om inte hon äter det så äter hon faktiskt inget.
Nej.
Då blir hon jättesårbar i huvudet och då ökar ångesten och då ökar problemen. Så att jag får ju välja så här eller så här. Och ibland ser det så, men vi bara har pasta och sås. Okej, då blir det pasta hos oss. Men nu dricker vi mjölk till detta. För protein måste du ha i dig. Och så äter vi frukt till efterrätt. Perfekt. Så försöka kombinera grejerna ändå. Så att det blir helt okej. Och att barnet är pikt och har energi. Så det är större problem för barn att de inte har energi idag än att de är undernärda i regel. Va? Där finns det jättemycket att kolla på också. Men i hela liksom, inventeringen och rutinen och de här största penseldragen så ska man också få med sig de här sakerna. Att det här är stressorer, här måste vi kolla på, vi fixar månaderna och vi vill kolla på måltiderna. Bra, börja där då. Ta det först.
Och vill man verkligen liksom laga, för jag säger ingenting är rätt eller fel, vill man laga mat från grunden och man känner att det är värdefullt för en, hitta då en tid att göra det som det inte blir stressat. Som sagt, kanske är det söndagen. Mm. Eller lördagen. Och så har du det klart till veckan så du bara kan värma det.
Ja, ganska enkelt ur det perspektivet liksom. Ja. Så det finns hur mycket som helst att prata vidare om där. Men jag tänker så här att vi behöver avrunda nu. För jag har patient om några minuter.
Ja.
Och jag tänker så här. Vi har en åldersgrupp av barn som vi inte har berört ännu. Och jag tror det är bra. För när de blir tonåringar. Då är det helt plötsligt små vuxna med väldigt annorlunda förutsättningar än vad de små barnen har. Så jag tänker att det är nästan ett eget avsnitt.
Ja, vi har inte ens hunnit komma in på det här med sociala medier och skärmar.
Nej. Det tänker jag, det blir väl också, det är klart att det går ner i åldrarna, men jag tror ändå att det är tonåringarna som har störst besvär med det där, så att säga.
Det är ju egentligen åldersgräns på alla de här sociala medierna. Så att,
ja, rent tekniskt sett, ja.
Rent tekniskt sett.
Ja. Så jag tänker att det får nästan bli vårt nästa avsnitt.
Det låter bra.
Tonåringar, tonårsgrejen där. med liksom hur hanterar vi det som föräldrar och hur hjälper vi tonåringarna att fungera i vardagen och livet liksom. Så att ett avsnitt som är fullbankat med tips och tricks, fritidsaktiviteterna, skolan och även då rutiner som förälder, struktur, olika sätt att underlätta vardagen på egentligen.
Mm.
Det tänker jag är ett alldeles lysande sätt att runda av säcken på, så att säga. Du har en Instagram?
Ja, det har jag.
Vardagsforskaren?
Stämmer bra.
Och där är det massa bra tips, grejer hela tiden. Och det är väl också ett ganska bra sätt att komma i kontakt. Du har väl kontaktuppgifter och sånt där, va? Ifall man...
Jajamän, där är det bara skicka ett DM.
Ja, perfekt så. Men du, då låter vi lyssnarna vara för idag.
Ja.
Och så hittar vi en ny datum för nästa avsnitt just om tonåringarna där och själva strukturen tror jag blir skitbra.
Yes.
Ja, vill man komma i kontakt med mig så är det snabbaste vägen bjornrudman.se. Och där kan man ju boka sig en bedömningstid, så ser man om jag är rätt gubbe och sitta vid andra sidan bordet, så att säga. Och där finns också mer information om tjänster och en hel del artiklar och liknande. Jag håller på att bygga om den just nu också, så att det blir gött här framöver. Men du, Louise, i stort tack för att du kom idag också.
Vi tack snälla. Vi
ses snart igen, va?
Det gör vi.
Så har du en jättegod dag, så har lyssnarna också det, så hörs vi snart igen. Ha det gött!
Ha det gött.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.